Det är anledningen till att vi är här. För att han har dött och uppstått. Och genom det skapat möjlighet till nytt liv. Och det är lika för oss alla. Det är öppet för oss alla. Och en del kom hit med jättetunga ryggsäckar, jättemycket grejer som är superjobbiga. En del bara hoppa hit som ingenting. Spelar ingen roll vilket, men vi är här nu. Vi förenas i lovsången till Jesus Kristus. Vi ska få lyssna till Guds ord. Välsigna varandra i den uppståndes namn. Vi ska snart få gå in och fira nattvard tillsammans också. Där vi ännu tydligare får förenas genom att äta samma bröd och dricka från samma kalk. Mm. Varför är alla andra så konstiga? Det är det temat vi har just nu. Och kanske känner du så när du tittar dig omkring också. Varför är alla andra så konstiga? Nej, jag hoppas du inte känner så just nu. Men jag tror att ibland hamnar vi där. Och tänker, varför är alla andra så konstiga? Björn introducerade det här temat förra veckan. Och det finns ett stort intresse och en längtan. Och det är helt naturligt, tror jag. Det är nedlagt i mänskligheten att kategorisera, att se, att upptäcka olika personlighetstyper och så vidare. För att liksom någonstans förstå, varför är folk annorlunda? Varför tänker inte alla som jag? Det är ju bäst att tänka som jag gör. Varför gör inte alla andra det? Vi hamnar där ibland. Och lite var vi inspirerade av Thomas Erikssons bok Omgiven av idioter. Som sätter fingret på något. Vår oförmåga att uppskatta det som är annorlunda i en annan människa. Det är lätt att säga, men vi är olika. Och det är så här. Men när vi på riktigt möter det som faktiskt är annorlunda, att en människa har ett annat sätt att göra saker eller tänka eller sådär, så är det inte alltid helt enkelt att älska det, att uppmuntra det, att se något gott i det. För det finns en rädsla många gånger, tror jag, i oss kring det som inte är likt mig själv. Och det kallar vi för konstigt. När jag satt och förberedde mig för det här så dök jag på ett citat som är från 16 januari i år. En presskonferens, apropå att jag tror att det här är grundat ganska mycket i rädsla och så vidare. Jimmy Åkesson sa så här i en presskonferens om de andra partierna. Det är alla andra som är konstiga och vi som är normala. Och det är så lätt att man hamnar där när rädslan får styra. Att allt annat är bara konstigt, men vi är normala. Jag är normal. Och jag skulle säga att konstig är rädslans ord för kanske kompletterande eller fantastisk. Kanske ett ord man skulle kunna använda om det som faktiskt inte i första anblick är helt likt mig själv. Och Bibeln säger att den fullkomliga kärleken fördriver all rädsla. Det står i första Johannesbrev. Och det där behöver vi ständigt jaga i våra liv. Vi behöver be om det varje dag, för annars tar rädslan över. Så är det. Och så vill vi bara skydda vårt eget och så blir det. Men att be Gud, kom med din ande och forma i mig ett hjärta som kan älska och som kan se de här olikheterna som en tillgång och se Guds tanke med olikheterna. Under rubriken i vår serie är ju enhet, mångfald och mognad. Och jag hade en predikan för jul, jag minns inte när det var, som hette enhet och mångfald. Där jag introducerade lite av de här tankarna. Men lyssna gärna på den om du inte har hört den. Men vi lägger också till mognad. Och det här är ju taget från Efesierbrevet 4, 1-13. Jag ska läsa de verserna igen. Vi har gjort det flera gånger den senaste tiden. Men jag tror att det ligger en nyckel i detta kring vad vi är som församling, vad Gud har tänkt med oss, hur Gud faktiskt har tänkt rädda den här världen. Och det är nog bra att gång på gång påminna sig om, okej, vad är Guds plan? Hur vill han att hans rike, hans godhet ska få nå den här världen? Och då står det så här, och jag har färgkodat det här, så den första jag läser det är kopplat till enheten, det andra det är kopplat till mångfalden och det tredje det är kopplat till mognaden. Jag har hoppat över några rader och där är det punkter istället, bara för att det blir bättre så. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, En är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Vilket ord är det som återkommer väldigt många gånger i den här texten? Vilket ord är det som återkommer många gånger i den här texten? En, ja. Och ett. En är Herren, en är tron, en är dopet. Enhet, det finns en enhet i vad det är vi håller på med. Vi har en Herre, vi har en, allt är gemensamt. Det finns en gemensam grund, en enhet. Och så fortsätter Paulus och skriver: var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. Här målas det upp en mångfald. Ur enheten, vi har en och samma Herre, så finns det en mångfald i hur det tar sig uttryck i hans församling. Genom olika roller, olika strömmar, olika, vad vi vill kalla det, tjänster. Och så fortsätter han för att förklara, vad är syftet med det här? Jo, de ska göra de heliga. Och det är det ord Paulus använder för att tala om de kristna. De heliga, det är de som tror på Jesus. De ska göra de kristna mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Det är det ord han använder för församlingen, kyrkan. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Målet för Gud är att hans folk ska bli mogna. Ha en mogen tro, en mogen kärlek, och den tar sig uttryck i enhet och mångfald. Är ni med på det? Och de här gåvorna, apostel, profet, evangelist, lärare och herde som han talar om, det är de spåren han använder på något sätt för att manifestera sin egen närvaro i världen genom sin kyrka. Jag skrev i veckobrevet för ett par veckor sedan ett citat från N.T. Wright, som är en av vår tids stora teologer. Och jag ska läsa det igen för jag tycker det är väldigt bra. Han har skrivit så här, det är min översättning från engelska, men ungefär: om du vill veta vem Gud är, se på Jesus. Om du vill veta vad det är att vara människa, se på Jesus. Om du vill veta vad kärlek är, se på Jesus. Om du vill veta vad sorg är, se på Jesus. Och fortsätt att titta tills du inte längre bara är en åskådare, utan du är faktiskt en del i dramat som har Jesus som den centrala huvudpersonen. Kyrkan är inte en historisk rest som blev kvar för att Jesus gick här och så börjar några följa, och då blir det liksom naturliga följden att okej, då finns det en rörelse kvar kring honom, precis som det finns kring andra så där saker som har hänt i historien. Utan kyrkan är ju Guds tanke, det är Guds plan, det är Guds syfte. Gud har tänkt det, han vill att det ska vara så. Det är Jesu egen plan, Jesu egen kropp faktiskt på jorden. I Efesierbrevet 1, före de här kapitlen vi läste precis, 22-23, så står det: allt la han under hans fötter. Och det första han syftar på fadern och det andra han syftar på Jesus. Och honom som är huvudet över allting gjorde han också till huvud för församlingen. Församlingen är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i allting. Och samma tema finns i första Korinterbrevet 1, jag ska inte läsa det, 13-20, men där har han samma typ av resonemang, att Jesus Kristus är inte bara en historisk person. Jesus Kristus är inte, ja, men på ett sätt bara Guds son heller, utan i Kristus är allt sammanfattat. Han drar såna här liksom enorma slutsatser av vem Jesus Kristus är. Allt i himlen och på jorden, allt i hela universum, alla atomer som Björn sa, alla kvarkar, varenda liksom liten del och stor planet och sol och allt på något sätt sammanfattas i Kristus. Han ger astronomiska perspektiv av det. Och sen i nästa andetag, och han är huvudet för församlingen. Han i vilken hela universum lever och finns till. Han är också huvudet för församlingen och församlingen är hans kropp. Är ni med? Jag fattar inte det här. Inte helt. Det vore förmätet tror jag att säga att ja, men det här förstår jag precis. Men ni är ändå med på liksom, vad det är Paulus försöker måla upp här. Allt som Jesus är vill han därför också vara genom sin församling. För han är huvudet och huvudet styr liksom kroppen. Så det Jesus är, det ska hans församling vara. Eller det är hans församling. Och Gud är ljuset som lyser i mörkret. Den här triangeln får vara en bild på guden, treenig guden, fader, ande, son. Och Björn läste som inledningsord från Hebreerbrevet 1 och 3 där det står: sonen utstrålar Guds egen härlighet. Han är avbilden av hans väsen och bär upp allting med sitt mäktiga ord. Samma resonemang igen. Så Guds härlighet strålar på något vis ner från Gud. Jag gör det som ett ljus här som går ner. Ser ni från Gud? Guds härlighet strålar ner. Och Jesus, sonen, är ju Guds avbild. Och när ljuset liksom strömmar genom sonen, eller man ska säga, när Guds härlighet får sitt uttryck genom sonen, så blir det som ett prisma. Ni vet, när solen lyser på ett prisma så delas ljuset upp, för ljus, vitt ljus består egentligen av alla färger. Och ett prisma kan hjälpa till att dela upp det. Och lite så är det, när Guds härlighet lyser på sonen Jesus Kristus, då sprids ljuset som genom ett prisma och får olika färger. Vi kan kanske inte egentligen se Guds härlighet att leva. Den är så stark på något sätt, det ljuset från himlen. Men genom Jesus så delas det upp, det bryts. Och vi ser Gud lika fullt och lika tydligt. Men vi ser det på ett sätt som vi kan ta in som människor på något sätt. Det blir ett spektra av färger som vi förstår lite mer. Det är det apostoliska ljuset genom aposteln. Det är det profetiska ljuset genom profeten. Det är de goda nyheternas ljus genom evangelisten. Och det är herdeljuset genom herden. Och det är den sanna kunskapens ljus genom läraren. Det här är ett sätt att förklara på något sätt hur Gud vill lysa genom sin församling. En del kyrkor har sådana vackra fönster, ni vet, som är färgade. Och ljuset lyser och det blir så fantastiskt ljus inne i kyrkan. Vi har inte så mycket sådana här. Men det talar lite om det också. Guds härlighet liksom. Jag var i Svenska kyrkan i Vänersborg och predikade förra veckan. Och där har de lite mer sånt. Och det finns något i det att rummet på något sätt återspeglar vad Gud vill. Guds ljus får lysa ner och brytas in i sin församling. Och få ett uttryck som vi kan förstå. Och det är de här färgerna som lyser i en frisk församling. En frisk församling är apostolisk. Den har syfte, den har ett tydligt, den är sänd med ett tydlig uppgift. Och en frisk församling är profetisk, den lyssnar in Gud. Den lever nära Gud, den är noga med förbundet mellan Gud och människa och talar om det, upprätthåller det, renheten och heligheten från Gud. En frisk församling är de goda nyheternas församling, evangelistens församling som talar om Jesus Kristus som död och uppstånden och som kan ge dig liv. Och det är möjligt för dig idag att ta emot Jesus Kristus som din Herre och Frälsare. Och en frisk församling är en herdeförsamling där människor inkluderas, där man får omsorg, där man ser den som lider, den som är utanför, och man inkluderar. Och den friska församlingen predikar Guds ord och talar Guds sanningar på ett sätt så att det väcker liv och längtan och förväntan. Och det är de här ljusen som visar världen vem Gud är. För när det här fungerar, när församlingen får ha Kristus som huvud och hans ljus får brytas på det här sättet, då ser man: okej, där är Gud. Bland de där människorna, där lever Gud. Där är Jesus. Sen är det ju så här. Det finns två aspekter av det här skulle jag säga. Dels, och det här är mycket repetition av vad Björn har sagt, men jag tror att vi behöver höra det här många gånger. För det är något i det här som vi upplever att Gud vill tala till oss idag. Och det finns i många församlingar, det är många som upplever det här över landet just nu. Att det här är viktig undervisning och förstå vad Gud tänker med de fem tjänstegåvorna. Och de är ju liksom historiskt kanske, eller förr i Sverige i alla fall, tänkte man de här kanske mer som enskilda personer. Det finns en apostel, det finns en profet, det finns en evangelist. Och, liksom, och det var aldrig jag själv, utan det var någon annan som skulle ha den rollen helst. Och de liksom var starka i det här och, så, och var de med och byggde upp. Och det är en del av det. Jag vill inte alls förminska det. Så är det. Det finns tydliga roller. Men det finns också som strömmar. Och det är ju så här med färger, att färger går att blanda. Det vet ni som har tänkt måla en vägg någon gång. Det finns liksom inte en blå man går och väljer då, utan då finns det oändligt många blåa färger och nyanser, och så testar man lite och så nej, det kanske ska vara, så målar man och så blir man ändå inte nöjd kanske, eller så blir man jättenöjd. Och så är det ju med de här, vad Gud har lagt ner i oss. Det är inte så statiskt att vi är så här, okej, Gud har gjort dig sån och då är du bara sån och så blir det så här en box, boom. Utan det finns ju så mycket i det. Är man en stark evangelist så kan man ju också ha väldigt mycket herde i sig till exempel. Då är man på ett sätt. Men om du är en stark evangelist och dessutom har mycket profet i dig och inte så mycket herde, då blir du på ett helt annat sätt. Då blir du en annan nyans. Och det finns mogna och omogna evangelister och profeter och herdar och lärare. Och de fungerar på olika sätt. Och det finns extroverta herdar och det finns introverta herdar. Och det finns alla spektrum. Liksom. Och så, det där måste vi ha med. Liksom. Det är de här färgerna Gud använder och de kan blandas. Sen finns det ju då också laser. Man kan ju liksom manipulera med ljuset eller så att det blir skarpt. Light amplification by stimulated emission of radiation, som laser betyder. Alltså att man stimulerar strålningen så att det blir supertydligt. Och ibland kallar Gud ut sådana människor eller skapar sådana människor eller för en period utrustar någon till att vara en laser. En super liksom evangelist som bara bam, får en stor tjänst, kanske nationellt, kanske över hela världen. Och kan liksom bara vara helt fokuserad och nästan bara vara evangelist och inget annat. Och det är också helt fantastiskt. Och vi måste uppmuntra både det här, de här nyanserna och laserpersonligheter. För det är så Gud verkar. Och för att förstå liksom de här rollerna på ett bättre sätt, så är alltså det bästa är ju alltid att kolla på Jesus. Och Björn började förra veckan med att göra det. För Jesus är ju den fullkomliga aposteln, den fullkomliga profeten, den fullkomliga evangelisten, fullkomliga herden, fullkomliga läraren. Jesus är ju allt det här i sin egen personlighet. Det är inte så att Jesus var på ett sätt och sen hittade han på en massa andra roller, utan det här är bara ett sätt att beskriva på fem olika sätt, fem olika aspekter av vem Jesus är. Det är det handlar om. Och förra veckan så talade Björn, och har ni inte hört den predikan så lyssna på den också, den finns inspelad. Men det ligger en metronom genom hela predikan, så här, tick, 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 tick. Så då får man lite rytm till predikan också, så det är väldigt gött. Då känner man så här, yes, det är bara så. Men då talar han om Jesus som apostel. Han är ju det. Jesus var ju sänd med ett uppdrag full av auktoritet från fadern. Och han säger, som fadern sänder mig, sänder jag er. Han lägger över den apostoliska tjänsten på sin kyrka, på sitt folk. Och Jesus var profet, är profet. Han är ordet som blev kött. Han liksom visar så tydligt vem Gud är och pekar på förbundet med Gud. Och han är det nya förbundet, som vi säger när vi firar nattvard. Genom blodet är han det nya förbundet. Genom Jesus Kristus. Och idag ska jag prata om Jesus som, också ganska kort, men bara för att förstärka det här. Jesus som evangelist och Jesus som lärare. Vi sparar herden till en familjegudstjänst som vi ska ha lite längre fram. Där kommer vi tala om Jesus som herde. Men Jesus var ju självklart den självklara evangelisten. Han predikade de goda nyheterna om riket. Det står gång på gång. Han talar om Guds rike. Han använder liknelser för att förklara vad Guds rike är. Och han ger goda nyheter till människor. Han kommer till de fattiga, de utslagna, de ensamma. Han kommer till alla. Och han kommer alltid med goda nyheter. Han är de goda nyheterna. Han inte bara predikade de goda nyheterna. Han var goda nyheter för de som mötte honom. Folk såg i honom att här finns hoppet, här finns livet. Ett av de tydligaste och bästa ställena från Lukas 19. Jag tycker det är så Fin berättelse. Det är berättelsen om Zacchaeus. Den lille mannen i det stora trädet. Jag berättade mästerskräddare, den här folksagan, för mina barn igår kväll. Det var det roligaste de har varit med om på länge. Ni vet, han som ska sy en rock, och det bidde ingen rock. Alltså, vad bidde det då? Nej, det bidde bara en par byxor. De satt och skrattade. Men det stod i den versionen vi läste att det var en liten man. Och det var Zacchaeus också. Tullindrivare, illa sedd av folk liksom. Han levde ett halvbra liv, verkade som, lura folk på pengar och så vidare. Och så kommer Jesus till stan. Som vanligt när Jesus kommer till stan så förändras allting. Så även för Zacchaeus. Han sätter sig i ett träd för att få se Jesus, få en skymt av honom liksom. Och när Jesus efter en stund kom fram och såg upp mot Zacchaeus, så ropade han: Zacchaeus, skynda dig ner. Jag måste få gästa ditt hem idag. Och då skyndade sig Zacchaeus ner, och lycklig tog han emot Jesus. Detta retade de som såg det, och de muttrade: varför ska han gå hem till en sån syndare? Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren: Herre, jag ska ge hälften av vad det jag äger till de fattiga. Och om jag har tagit ut för mycket av någon ska jag betala tillbaka 4 gånger så mycket. Jesus sa då till honom: idag har räddningen kommit till detta hem. Han är ju också son till Abraham. För människosonen har kommit för att söka upp och rädda det som var förlorat. Boom! Det är församlingens uppgift, det är Jesu uppgift, det är evangelistens tjänst. Att söka upp det som var förlorat och rädda det. Och Jesus säger: idag har räddningen kommit. För det är han som har kommit. Det är himla skönt att kunna säga så. Nu har jag kommit in i ett hus, alltså har räddningen kommit till det här huset. Och det märks också, för det sker en förvandling i hela huset. Och han bara direkt: ja, jag ska betala tillbaks. Han förstår sin synd. Han blir överbevisad utan att någon behöver säga någonting. Och förändring sker. Goda nyheter kommer in i Zacchaeus hus. Och det är så vackert. Så Jesus, om någon är evangelist, och vill du vara som Jesus, bli evangelist. Bli apostolisk, bli profet. Och Jesus, ja precis, han startade också en rörelse, vilket ligger i profetens tjänst. Alltså han samlade folk, han byggde upp det blev ett snack, det hände någonting, det blev en rörelse kring honom. Och det blir det ofta kring evangelister. Men Jesus är också lärare. Han kallades rabbi eller rabboni många gånger av de som följde honom. Vilket är ett ord som betyder lärare. Och Jesus agerade precis som lärare på den tiden gjorde. De religiösa ledarna gjorde ofta, lärarna gjorde så. De gick runt, sa till lite folk: kom och följ mig. Och då följde folk, och så gick man runt och undervisade och berättade. Det var liksom inte unikt för Jesus på det sättet. Så gjorde många ledare. Så det var väldigt tydligt för folk att det här är en lärare. Det här är en lärare från Gud. Men hans undervisning skilde sig från andra skriftlärda på framförallt 2 punkter. Hans undervisning var centrerad kring nåd. I Johannes 1:17 står det: lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Och han säger många gånger till de andra skriftlärda: varför lägger ni så tunga bördor på folket? Och så undervisar han istället om Guds nåd, som är någonting helt annat. Och det där är, nåden är en sån tydlig signal på en mogen lärare i Guds församling. Att det hela tiden återvänder till nåden. Inte så att Gud inte har några lagar, men nåden triumferar lagen. Det står i Lukas 4:2: alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade: är det inte Josefs son? Alltså de visste vem han var, men ändå, vad är det här för ljuvliga ord han undervisar? Och på den andra punkten som det skiljer sig väldigt mycket är att det fanns sån kraft i Jesu undervisning. Han var inte en liksom skolbänkslärare som ville förmedla information i första hand. Utan han var en lärare med kraft till förvandling, till förnyelse. Det var också sånt som folk som hörde honom sa flera gånger. Vem är han? Han undervisar med kraft och inte som de skriftlärda. Och att det, liksom, det låg kraft bakom orden, står det. Så både hans ord förvandlar människor, men i det också, efter han har predikat eller talat, så liksom, när han lägger händerna på människor så blir de helade. Under och tecken följer i hans undervisning. Och det är också det som kännetecknar en nytestamentlig lärare. En sån lärare som har tagit emot Guds härlighet genom Jesus Kristus. Och det är något att be om. Gud, kom med kraft till din församling. Det behöver vi be om. Gud, kom med kraft, kom med under och tecken till oss. Vi behöver se mer av det. Vi ser det, men vi behöver se mer. Och vi behöver be Gud om det. För det kännetecknade Jesus som lärare, och det borde känneteckna hans församling i allt vi gör. Jesu undervisning var också väldigt praktisk hela tiden. Någon som genom Guds nåd och helige ande blivit en lärare för församlingen kan lägga ut skriften så den får liv och blir till liv. Och Jesus gjorde alltid skriften praktisk. Han visade hur den skulle appliceras i livet. Och han tog ofta jordnära bilder för att förklara. Han undervisade om sånt som finns i allas vår vardag. Om pengar, om sex, om makt, om relationer, om ledarskap, om bön och så vidare. Och Jesu undervisning var alltid levande. När han vandrar tillsammans med två lärjungar som har varit med vid korsfästelsen, liksom, eller runt där i alla fall, som har sett honom dö och är helt bedrövad och går därifrån mot en by som heter Emmaus, och så kommer Jesus och slår följe med dem, går tillsammans med dem. Och de samtalar om det som har hänt. De förstår fortfarande inte riktigt vad det är som händer. Men så sitter de ner, de delar brödet. Och Jesus lägger ut skrifterna för dem. Och när han delar brödet, då öppnas deras ögon och de ser att det är han. Han försvinner därifrån och de säger: brann inte våra hjärtan när han la ut skrifterna för oss. Jesu undervisning är levande. Den startar en eld i våra hjärtan som gör någonting med oss. Det är inte bara, jaha, intressant att veta den här kunskapen. Att Kuba har den här BNP:n, eller att så här, korta fakta som vi skrev i skolan alltid när man skulle skriva om ett land. Aria, och så skrev man hur stor. Det var inte så Jesus höll på. Han lämnade liksom inte ett papper med lite information, utan han talade med liv så att det blev en eld som brann. Och det gör han fortfarande. Och när Jesus, eller när Filippos, en av lärjungarna, blir sänd av Gud till en, det kommer en bil, eller ja, vagn var det på den tiden, förbi på vägen, där det sitter en etiopisk hovman, och han går bredvid och hör att han sitter och läser i skriften, han läser Jesaja. Så kliver han in, kikar in lite och säger: hallå, förstår du vad du läser? Nej, hur skulle jag kunna det? svarar mannen. Det är en skön inställning, tycker jag, när man läser. Men så kommer Filippos in och den heliga ande hjälper honom att bara lägga ut skrifterna. Han använder en lärargåva från Gud. Och helt plötsligt så blir det till liv. Och mannen säger: här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Hans liv har förvandlats genom orden. För att Guds härlighet har lyst ner, filtrerats ut genom, eller den har genom Jesus fått liv genom lärargåvan i Filippos. Och det blir till liv i mannen. Var Filippos bara en lärare? Nej, men han var självklart evangelist också. Han var ju där för att predika de goda nyheterna. Han var en herde som tog sig an och brydde sig om den här mannen. Och så vidare. Vi måste se helheten i detta. Jag ska gå in i avslutning här av predikan. Varför är alla andra så konstiga? Ja, men det beror på det här, tror jag. Det här, och jag tror att det här är nedlagt. Det här jag talar om nu, det kommer till sin rätt i församlingen. För där får Guds ande återställa skapelseordningen. Det gör Gud alltid. När människor kommer till tro på honom, det är som att saker justeras rätt. Men jag tror att det här faktiskt finns nedlagt i hela skapelsen. Vi kan känna igen liksom apostoliska drag i människor som har ett tydligt ledarskap, eller så, även som inte är kristna. För att det finns nedlagt i skapelsen. Men det blir återlöst genom Jesus Kristus och får sin fulla funktion i församlingen. Men vi kan känna igen det överallt. Alla de här fem. i våra kollegor, i våra vänner, i våra släktingar. Och oftast skulle jag ändå säga så har vi någon av de här starkast i våra liv. Och då är det så lätt att vi hamnar och tänka varför alla andra är så konstiga. För att det kan vara grundat i, som jag sa i början, en rädsla för att något inte ser ut som jag. Det kan också vara en avundsjuka. Min son Vide har väldigt lätt att bli avundsjuk på alla möjliga saker. För det är sådär när man är mellanbarn kanske. Man inte får så mycket uppmärksamhet som man borde, stackars barn. Men en väldigt rolig sak där han var avundsjuk för ett tag som var. Vi satt på kvällen, han och jag. Jag vet inte vad de andra var riktigt, men och såg på tv. Och så var han lite törstig, tror jag. Så sa han, pappa, jag är sugen på, jag vill ha... Är vin bara för vuxna? Så. Och vi brukar aldrig dricka vin hemma, men ja, det är bara för vuxna, sa jag. Åh! Då är det två saker som bara är för vuxna, sa han. Jaha, vad är det mer, tänkte jag. Vill inte liksom breaka för honom att det finns ganska mycket mer än två saker som bara är för vuxna. Men också champagne. Ja, just det. Jag vet inte vad han har fått det här ifrån med alkoholhaltiga drycker, för det är verkligen inget vi dricker hemma. Men han var väldigt arg och avundsjuk på att det fanns två drycker då, som bara var för vuxna. Så fick jag förklara för honom lite om alkoholens baksidor och andra saker och så vidare. Men det är lätt att bli avundsjuk på andra människor också. Även i Guds församling. Särskilt kanske på de här laserpersonerna som har blivit så tydliga i en gåva. Man bara tänker, tänk om jag var sån. Liksom. Och så kan vi ur det låta det liksom, bli något annat än vad Gud har tänkt. Istället för att säga, wow, tack gode Gud för den här herden. Tack gode Gud för den här evangelisten. Tack gode Gud för den här aposteln. Så börjar vi säga, okej, jag saknar det här. Jag är inte så tydlig. Det är fel på mig. Och så blir vi avundsjuka. Och så börjar vi kritisera istället. Och säga, var inte så där skrikig som evangelist. Ta det lugnt liksom. Du måste vara lite mjukare för det är jag. Och så håller vi på så där. Försöker trycka ner kanske ibland det som Gud har lagt ner i sin församling. Men min uppmaning till oss är, sök Gud. Sök Jesus Kristus. För det är han som fördelar gåvorna över församlingen. Och var och en har fått efter Guds nåd. Och sök Jesus och låt honom leda dig in i din kallelse. Hedra och uppmuntra de omkring dig i deras kallelse. Och låt oss tillsammans återspegla Jesus för den här världen. Nästa vecka kommer Björn, eller om två veckor kommer Björn att predika om hur det här ser ut i vår vardag. Hur går det här ut? Vi sjöng i början. Mer av hans kärlek och mer av hans kraft i vardagsliv. Det är det här handlar om. Att få grepp om vad Gud vill göra genom dig och genom mig. Det här handlar inte om någon annan. Det här handlar om dig och vad Gud vill göra genom dig. Ska vi be. Och så ska vi få lyssna på en sång sen så du kan komma upp och göra dig beredd som ska sjunga. Kristus Jesus. Tack att allt är sammanfattat i dig. Tack att du är allt ursprung och du är målet för vår tro. Du är upphovsmannen till vår tro, du fullkomnar vår tro. Och du är huvudet för församlingen, din kropp. Hjälp oss att lyssna in vad du gör, Jesus, hur du leder. Och tack att ditt ljus lyser över din församling genom din son Jesus Kristus. Och tack att det delas upp i så många vackra färger. Och jag ber att alla de här färgerna skulle få bli synliga i vår församling. Och att vi skulle få mod i våra hjärtan att dels säga tack Herre för vad du har lagt i mig. Jag har mycket av evangelistens gåva i mitt liv. Låt mig få leva ut det Gud. Blås liv i den andliga nådegåvan i mitt liv. Hjälp mig att få tala om dina goda nyheter till människor. Och tack också Gud att du ger oss nåden att se i andra människor det som jag saknar. Jag brister många gånger i det profetiska, men tack Gud för de profeter du har satt vid min sida. Tack Gud för de profeter som finns i den här församlingen som talar liv ifrån dig. Låt oss få leva på det sättet, Herre Jesus Kristus. Dig till ära. Amen.